allting som funkar tas för långt. Det är den röda tråden som kommer löpa genom båda de här avsnitten.
Jag kan tänka mig att en bekant till mig, han kommer säga att 25 minuter är ett koncept som har tagits alldeles för långt. Hej, du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström. Idag kommer vi prata om bubblor igen, men först den... hej Ludvig förresten.
Tjena Micke, och god jul i efterskott.
Ja, vi spelar in det här den 27 december på eftermiddagen vid femtiden. Och vi sa väl att vi skulle kolla lite grann på våra egna aktieportföljer nu när vi ändå pratar om bubblor. Och det är en rejäl bubbla i min. Per stängning vid julafton så... var den upp 582% i år. Hur har det gått för dig?
Ja, otroligt bra jobbat. 115% har jag åstadkommit. Och det har jag gjort på andra halvåret.
Ja, just det. Precis. För du har bara handlat andra halvåret.
Ja, jag var utanför det.
Och ja, jag hade en rejäl drawdown i coronakraschen. Det berodde bland annat på att jag låg kvar med mina Aselio. Och annars så har jag ju bara i princip juckat Aselio, Stockvik och Bitcoin i portföljen. Jag har egentligen tre olika portföljer, en pension, en privat och en företag, men de har gått ganska likartat. 582% är den bästa, det är min pensionsportfölj. Jag har även EMX Royalty, den det är lite guld och koppar, eller det kommer bli guld och koppar, för än så länge är det ett riktigt förhoppningsbolag, de säljer ju ingenting.
Okej. Ja, intressant.
Ops, just det, här måste vi berätta att ingenting vi säger är någon rekommendation, så ska du köpa eller sälja finansiella instrument måste du faktiskt söka upp någon certifierade eller göra din egen analys. Vi ger inga rekommendationer eller tar några ansvar.
Ja, på tal om det, vad har du för planer på nyår?
Inga än så länge. Jag har lite förfrågningar här och där. Folk som hittar på saker. Men det är ju faktiskt coronatider. Så jag tycker väl att man kanske ändå ska ta ansvar och inte umgås för många och definitivt inte folk man inte har träffat mycket på sistone.
Ja, det där är ju tråkigt. Jag hade en resa till Bryssel i Belgien där vi var ett gäng som skulle hyra ett hus. Det verkade väldigt kul. Men nu är det tyvärr inställt på grund av att man måste ha de här testerna.
Ja, just det. Det blev ju det nu, idag, för dig. Du gick runt och letade efter provställen, så var de stängda.
Ja, det körde ihop så där.
All right. Vi ska prata om bubblor. Att allting tas för långt. Och då kommer vi prata om överdosering av teknik, ESG-hållbarhet och relativ värderingar, bland annat. Du gillar inte begrepp som forward earnings, och jag hänger upp mig på just såna här bubbeltendenser när man börjar prata om adjusted earnings eller non-gap eller icke-far då i Sverige, det vill säga man följer inte gängse redovisningsprinciper och även sådana resultatmått som EBITDA, det vill säga i princip resultat före kostnader.
Eller sådana här community adjusted EBITDA.
Ja, alltså det finns så mycket påhitt och det är nästan märkligt hur analytiker, förvaltare och media bara sväljer precis de resultatmått som företagen väljer att lyfta fram. Men det är väl så. Liksom, företaget styr narrativet. Och om du inte gör dina prognoser och dina analyser på just de mått som företaget lyfter fram, då kommer du bli ensam. Även om du gör den riktiga analysen på de riktiga siffrorna, så är det ingen som bryr sig. För det går inte att jämföra vad du gör med vad alla andra gör.
Man måste springa lite med flocken här nu. Men det här blir antagligen minst två avsnitt. Och det kommer inte vara särskilt praktiskt, utan mer filosofiskt och ifrågasättande. Och alltså det här med bubblor och börsens dynamik liksom i nuläget, det är rätt nyanserade grejer. Det är svårt att säga 100% ja eller nej. Det är inte svart och vitt. Det är rätt svårt att få ett grepp på det. Så vi ska mer ifrågasätta än att liksom säga att så, si och så är det.
Det här avsnittet är inspirerat av Twitter-profilen Bullseye, som hade vänligheten att lyfta fram våra avsnitt nummer 7 och 8 från länge sedan då, om just bubblor och bland annat vilka agenter som är med och har intressen och driver en bubbla i olika skeden av bubblans faser. Så förutom att man kan lyssna på dem då, avsnitt 7 och 8, så fick vi inspiration till att göra en liten förnyelse idag.
Ja, så det blir väl del 3 och 4 då. Och om vi börjar med veckans mindset, det är att allting som funkar tas för långt. Det är den röda tråden som kommer löpa genom båda de här avsnitten.
Jag kan tänka mig att en bekant till mig, han kommer säga att 25 minuter är ett koncept som har tagits alldeles för långt.
Men på tal om det så borde alla återgå till våra äldre avsnitt. För att vi har ju faktiskt från dag ett gjort avsnitt med syfte att man ska kunna lyssna dem långt senare. Medan de flesta avsnitt i poddvärlden är väldigt, de är väldigt tidsdrivna. Inställda på korta händelser och sådär. Vi brukar ju mer snacka om mer, ja men eviga saker. Evergreen som man säger på engelska.
Särskilt finanspoddar har fokus på dagens nyheter och senaste rapporten eller säsongen, liknande saker. Vi har ju egentligen pivotat till att bli en finanspodd mer och mer på slutet snarare än en personlig utvecklingspodd. Så nu när vi pratar väldigt mycket finans och investeringar, då har jag också märkt att vi har blivit lite mer nyhetsdrivna på sistone.
Ja, man får se vart det leder. Frågor som vi ska ta upp och besvara i det här avsnittet, det är om vi är en techbubbla eller ESG-bubbla eller bitcoinbubbla eller ja, som vi sa innan. Och vad definierar egentligen en bubbla och vilka är de vanligaste värderingsmisstagen som folk tenderar att göra?
Du har pratat om att det är true believers som lurar in folk i slutet på en bubbla. Det beror bland annat på att de har mest att tjäna på det, kanske för att de var in tidigt också. Lite oklart här. Jag tänker nog att man inte ska klaga så mycket på just true believers, för de gör vad de tror är rätt och de kan nog ofta faktiskt drivas av motiv som att hjälpa andra att faktiskt vara med. Som jag känner att många i bitcoin-världen gör. Man vill se till att så många som möjligt får chansen att förstå vad det är för någonting och hinna in innan själva övergången från litet nischexperiment till en faktisk tillgångsklass är över. För när den väl är över, om nu bitcoin ska bli en riktig tillgångsklass, då spelar det ingen roll vad kursen är. Den kan vara 20 miljoner dollar per coin snarare än 20 000. Det spelar ingen roll. Du kanske får din lön eller priser refereras, alltså priser på vardagsvaror refereras till i bitcoin. Och då spelar det ingen roll vad den står i, för du kommer fortfarande få det värde som du arbetar för. Men om du redan idag var en på 1000 som köpte in dig på de här nivåerna, då kan du få vara med om själva transitionen, själva övergången från nisch då till etablerad. Och det tror jag att sådana true believers nu faktiskt bara försöker hjälpa andra att komma med, snarare än att det är någon slags pump and dump.
Ja, men det är en bra poäng. Så här, i alla fall med avseende på det här med bitcoin. Det är en jättebra poäng. Sen, jag vet inte om det stämmer med alla andra saker som aktier och sådär. Det är lite som så här, om man ser på vissa aktieforum så är det alltid, eller inte alltid, men väldigt ofta så finns det någon användare som säger 10-20 inlägg per dag om aktien och är helt galen liksom. Och den personen är ofta, det är inte, man ska inte lyssna på den personen allt för mycket, tror jag.
Det finns traders och så finns det riktiga buy and hold true believers, skulle jag vilja säga. Och en del på forumen, de är ju förstås tradinginriktade och vill att kursen ska gå mycket upp och ner och gärna i takt efter just deras pipa, och då blir det en riktig pump and dump och så gör man om det om och om igen. Men de kanske inte heller är riktigt true believers när det gäller det företaget, utan mer har hittat ett bra verktyg för att få trada i, medan de som faktiskt tror på företaget och tycker att det är billigt relativt de vinster som de tror att det ska göra i framtiden, de tror jag, de kan nog skriva precis lika många positiva inlägg, men då skriver de också bara positiva inlägg och ligger långa och hoppas att få rida hela vägen i mål. Ja, men lite som jag faktiskt är i Aselio.
Ja, jag skulle vilja säga att slutsatsen för mig då, det är att alltså, det är väldigt lätt att man blir övertygad av någon bara för den är övertygad. Men om man själv inte har några goda argument, då ska man akta sig för att lyssna på folk som är för övertygade och gå utifrån det liksom, om man inte har någonting själv på fötterna.
Ja, det där gäller ju egentligen alltid när det är, man pratar om investeringar. Men tyvärr, och det är väl lite det vi ska komma in på när vi pratar om bubblor, så de allra flesta, de bryr sig faktiskt inte om värdering eller kan det eller har tid eller resurser att faktiskt göra ordentliga analyser av vad det själva underliggande värdet är. Och därför så är de allra flesta helt enkelt bara programmerade att springa i en flock. Man ser var någonstans det rör sig och så springer man ditåt och hoppas att någon annan har gjort själva grundarbetet. Eller åtminstone att man är snabb nog att hoppa av när eller om det vänder åt andra hållet. Så ja, vi ska prata lite om exakt vad är en bubbla?
Jo, nej men precis, det du just sa. Det funkar ju oerhört bra i den här marknadsmiljön som vi har nu. Det finns säkert folk som gjort flera hundra procent genom att vara extremt snabbfotade och hitta andra som gjort arbetet åt dem sådär. Kanske inte funkar alltid, men det funkar nog väldigt bra i dagens miljö för de som är duktiga på det. Så det är lite kul att bara inflika om det. Men vad är en bubbla egentligen? Jo, jag tror inte att bubblor är mer komplicerade än att ett, en massa personer kommer in på marknaden med sitt kapital, gärna någon ny kundgrupp, så kommer de in med sina åsikter och så vidare. Och två, 90 eller 99% av dem kan ingenting, som du sa, om värderingar. Så de är helt nya liksom.
Ja, vi vet ju förstås ingenting om procentsatser egentligen. Alltså ska man försöka definiera när man vet ingenting eller vet mycket lite eller helt enkelt inte bryr sig. Men själva poängen är bara att de som driver kurserna gör ingen riktig värdering egentligen, utan man följer efter andra. Och när ett sånt momentum väl har skapats, då blir ju det den tillgången man ska vara i. Och då sugs alla dit och till slut så blir det för tätt befolkat på den lilla platsen. Och då har värderingarna drivits upp till ohållbara nivåer. Det är väl just det som jag då också ser som en definition på en bubbla. Det är när man har nått ett ohållbart pris i förhållande till det värde som skapas. Och det kommer, alltså det bakar in för låg eller till och med negativ avkastning i det man har köpt. Jag brukar uttrycka det som att man köper en hundralapp i framtiden när man köper ett företag. Det behöver inte vara just en hundralapp, men när man köper ett värde som bolaget kommer skapa. Och sen är frågan, hur mycket betalar man för den där hundralappen? Ja, betalar man 50, då får man en bra avkastning, men betalar du 200, då har du bakat in att du kommer förlora pengar. Men sen är det ju så finurligt att man vet ju inte om det är en hundralapp man köper eller en 500-lapp. Och under tiden som marknaden håller på så kan det komma ny information som gör att man blir mer eller mindre säker på vad det egentligen är man tävlar om. Är det en 100-lapp eller är det en 500-lapp? Och i den mån som det skapas ett positivt momentum i fundamenta också, så kan det ju vara så att det blir tydligare och tydligare att det är en 500-lapp just man tävlar om. Och då får man dels så är det ju inte en bubbla förrän man har sprungit ovanför den siffran. Och dels så drar det till sig ännu mer intresse. Och det här kan ju då i sin tur göra att, för det är också en del av bubbelfenomenet, det är att man tittar på historisk performance och räknar med att det alltid ska gå lika fort därefter. Så man tror att har någonting gått upp 500% så kan det gå upp 500% till. Men matematiken bakom den här 100-lappen, den är ju egentligen tvärtom. Ju snabbare det har gått upp och mer, desto lägre är ju potentialen till den där 100-lappen i framtiden.
Ja, det där är ju extremt lurigt, särskilt i nuläget, i dagens marknadsmiljö. Det här med, alltså själva fenomenet som du snackar om, det är ju det här, ska man utgå utifrån reversion to mean, eller ska man utgå från att momentumet är så starkt att det fortsätter? Och egentligen, reversion of the mean har stämt historiskt. Men i nuläget så är det mycket som är knasigt på marknaden. Och saker kan gå väldigt långt, mycket längre än man tror. Så det där är väldigt svårt och lurigt.
Varje gång man kommer in i ett sånt här lite nytt paradigm och man vänjer sig vid höga avkastningstal, så pratar man alltid om att, ja, men ser ni inte att det där vi hela tiden trodde var en 100-lapp, det är ju egentligen en 500-lapp. Det vill säga, man pratar om att det är själva fundamenta som har gått in i ett nytt paradigm. Att vinsterna växer fortare än man trodde. Som om vi nu tittar på Amazon eller Apple eller något annat av de stora företagen, så har det uppdagats under de senaste 20 åren att deras potentiella framtida vinster är mycket, mycket större än vad man trodde att de kunde vara för 20 år sedan.
Ja, jag skulle vilja, vi ska ju snacka om diverse olika bubblor, eller ja, bubblor inom tillgångsklasser här. Men jag skulle vilja börja med en här, och det är ESG-trenden, eller bubblan. Och då är det här med att, ja, men det är en massa nya personer som kommer in på marknaden och med sitt kapital. Och i det här fallet så tror jag och tycker jag att det är sista 5 åren ungefär, så har det varit en ofantlig mängd kvinnor och tjejer som kommit in på marknaden. Och då vill de köpa saker som de tycker är roligt och bekvämt och snällt och sådär. Och då är det ESG. För att vi lever i ett konsumtionssamhälle och kvinnor är de bästa konsumenterna. Så då kommer till exempel begrepp som ESG finnas och dra åt sig mer kapital även om det avkastar mindre.
Nu skulle jag verkligen vilja understryka att män är precis lika dåliga på att göra analyser som kvinnor. Män kastar sig också bara in i saker som de känner sig bekväma med utan att göra någon riktig analys. Så bara så att det framgår tydligt att det inte på något sätt är så att kvinnor skulle vara sämre investerare.
Ja, de är ju väldigt överrepresenterade bland de bästa investerarna.
När man mäter på Shareville och liknande platser, så är det faktiskt så att män och kvinnor har ungefär lika bra avkastning. Till och med så att kvinnor har lite bättre över tid. Så de siffrorna hos vanliga privatsparare har i alla fall en viss fördel åt kvinnohållet.
Mm, okej. Okay. Ska vi gå vidare till det här med techbolag?
Ja, du har väl listat tre anledningar här till varför det tenderar att bildas bubblor.
Ja, men det är de här två första som vi sa. En massa folk kommer in på marknaden med sitt kapital och sina åsikter. Sen kan inte så många av dem någonting om värderingar. Och sen i tredje hand, då blir det en trendformation där folk följer varandra och skvallrar och det skapas olika grupper och sådär. Till exempel i USA där Robin Hood, eller här i Sverige, Finanstwitter. Då det blir väldigt mycket följa John, eller liksom att så här, folk snöar in på saker. Ja. Istället för att kolla objektivt över ett större område.
Man hittar någonting som ser spännande ut och så börjar man prata om det. Det är nästan som man står och tittar sig i spegeln och pratar om det och blir mer och mer övertygad av sig själv. Man liksom säger någonting i stil med att Amazon ska ju bli the everything store, och everything måste ju vara värt mer än liksom precis allting annat. Och har de väl börjat sälja en typ av prylar så kan de ju, alltså har de ju kundens ögon och kan sälja vad som helst till den kunden. Det där brukar vara ett typiskt argumentation som man kan använda för att övertyga sig själv. Eller så säger man att de har ju den bästa tekniken. Egentligen har man ingen som helst aning om, vi kan ta Tesla som exempel. Där sägs det alltid att anhängarna pratar alltid om att de har den bästa självkörande tekniken. Men i alla objektiva undersökningar så kommer Tesla alltid sist. Och det är också så att det finns andra företag som har tillstånd att köra sina bilar utan förare. Men Tesla till exempel har inte nått till en nivå där de ens får tillstånd att ha förarlösa bilar. Så det tenderar att liksom byggas såna här ekokammare där man står och pratar om just sitt teknikbolag som det bästa och som därför kan bli värt hur mycket som helst. Och alla som lyfter fram någon typ av kritik eller negativism, de blir utslängda från ekokammaren. Så bara de som kan stå och klappa varandra på ryggen får vara kvar. Och även om det fanns en kärna av sanning från början, det är ofta så ändå, så gör den kärnan av sanning att den drar till sig bra investerare som förstår vad det handlar om och som förstår värdering. Men sen när väl momentum har skapats, då får momentum sitt eget liv och drar till sig fler och fler ur flocken och fler som förstår, egentligen kan mindre och mindre om det här bolaget. Och då är bubblan igång igen. Och just teknikbolag är lite extra benägna att skapa den här typen av bubblor. För att det är spännande. Det finns en potential till exponentiell tillväxt och extremt låga enhetskostnader i produktionen. Och det gör att det åtminstone teoretiskt sett går att växa sig väldigt stor, väldigt snabbt och göra väldigt stora vinster. Och sen är ju själva diskussionen om bleeding edge-teknik, den är ju intressant och spännande också. Det är därför folk tycker att det är så kul att prata om till exempel SpaceX. Det har inte så mycket med deras ekonomi eller ekonomiska förutsättningar att göra, för det är knappast någon exponentiell potential i att bygga rymdraketer. Men däremot så låter själva tekniken som att den är superspännande.
Ja, så kanske det kan bli det där space mining, asteroid mining.
Ja, det låter ju roligt, men det är många, många decennier kvar innan någon åker iväg och hämtar en asteroid eller åker dit och hämtar mer än några kilo material. Det finns ett projekt nu som är på gång som kommer ta 7 eller 8 år på sig att få med sig 57 gram hem. Mm. Jag tror inte man rubbar guldmarknaden med det direkt.
Mm. En av de grejerna som är lite lurigt med det här med tech, om man ska snacka, alltså definitionen av ett techbolag är ganska obskyr. Det finns så många olika saker som man brukar sätta under det paraplyet. Alltså gaming, gambling, mobile services, software as a service, subscription, spelbolag av olika slag. Det finns många olika saker man kan sätta under det paraplyet. Så det är lite svårt att säga exakt vad tech är, och därmed så blir det lite lurigt med den här diskussionen om så här, ja men det är en techbubbla, ja eller nej. Ja, vissa saker är uppenbarligt en bubbla. Andra saker, som helhetstrend att teknologi kommer fortsätta bli stort, det är ett faktum. Men vissa företag är jätteövervärderade.
Jag tycker att alla bolag är teknikbolag, eller möjligen att nästan inget bolag är teknikbolag. Själva termen och även försök till definition eller försök till grupperingar av olika typer av teknikbolag, den är nästan helt meningslös. Utan vad man borde prata om, det är egentligen det skalbara bolag, eller möjligen snabbväxande bolag, eller om man vill ha en lite mer negativ klang så tar man det från hög multipel aktier.
Mm, men då tror jag man lätt hamnar fel om man utgår bara utifrån höga multiplar, för då blir det man ute på svårt territorium. Men jag tycker man kan ta, på tal om det, så kan man ta tre exempel av de här stora populära bolagen: Evolution Gaming, Fortnox och Embracer. Och om man börjar med Evolution, är det ett techbolag? Ja, det tycker jag det i alla fall, eftersom att de genom sin nya teknik som de är ledande på, inte för att de har kanske bäst teknik, men det är ändå en teknik som de var tidigast med. Det här med att ersätta dealers med att det är streamat.
Men är det en process skulle du då säga, eller säljer de alltså någon typ av tekniska produkter till sina kunder?
Det är väl både och skulle man väl säga.
Man tänker så här, man tar ett verkstadsföretag som säljer skiftnycklar. Det är ju ett teknikföretag som säljer liksom verktyget skiftnyckel. Och då kan kunden använda tekniken till att förbättra sin verksamhet. Det är liksom ett exempel på ett teknikbolag. Ett annat teknikbolag är som Intel som tillverkar halvledare. De använder massa forskning och stora fabriker och sen kan de trycka ut de här tekniska produkterna, alltså verktygen, halvledare, till kunder som använder de här halvledarna i sina produkter i sin tur. Och då är frågan, på vilket sätt är Evolution Gaming ett teknikföretag? Säljer de kanske en mjukvara till sina kunder eller säljer, vad säljer de egentligen?
Ja, det är som sagt, det är svårt att sätta fingret exakt på vad som är ett techbolag. Det är lurigt det där. Men i min åsikt så är både de och Fortnox techbolag, eftersom att de erbjuder, eller de tjänar, inte bara erbjuder utan är ledande på digitala tjänster som är väldigt skalbara. Och de har viss olika anledningar som gör att de är ledande på det, och det är svårt för konkurrenterna att utmana dem även om de har bättre teknik.
Jag vill ju bara få alla att verkligen, verkligen tänka efter filosofiskt vad det handlar om. För ett företag som säljer digitala tjänster, det är till exempel en revisionsbyrå som ringer till sina kunder. Det är liksom en digital tjänst över telefonlinje där man hjälper till med revisionen. Och det här är också en produkt där man kan ta nästan vad som helst betalt om man är en duktig revisor. Och enhetskostnaden är verkligen bara precis den timme man lägger ner. Dock så är en sån tjänst inte riktigt skalbar, för man kan inte sälja samma timme flera gånger, inte på riktigt i alla fall. Utan för att få till den här liksom teknikeffekten, då är det egentligen två saker som ska till, som jag ser det. Ett, du ska kunna sälja varje ny enhet till nästan noll produktionskostnad. Det tar ju då bort till exempel alla hårdvaruföretag utom de med liksom extremt värdeinnehåll, som halvledarkretsar, minnen, processorer och sådana saker. Däremot lite svårare med bilar och raketer och hus. För där blir själva cost of goods sold, alltså produktionskostnaden, blir så stor andel att du kan aldrig få den här riktiga skalan i vare sig tillväxthastighet eller marginaler. Så det ena, det är alltså att man ska kunna sälja samma sak flera gånger utan att behöva dra på sig fler kostnader. Och det andra är att helst så ska ju själva produkten också vara sån att dess effektivitet eller innehåll kan förbättras och dubblas i någon typ av, enligt någon typ av exponentiell modell. Så att du om du säljer en halvledare, så kan du använda halvledarna för att utveckla ännu bättre halvledare, och då får du den här exponentiella effekten. Men det där händer ju liksom aldrig för hus eller bilar, att de blir exponentiellt bättre, utan det är lite, ja, de blir lite bättre varje år. Så men i Evo Gaming, så nu kan jag ju inte bolaget alls, men de får förstås in massa datamaterial från sina kunder och från kundernas kunder som gör att de blir bättre och bättre på att utveckla sin plattform. Så att därmed så får de en skalfördel, och det de säljer, det är väl också någon slags mjukvara ändå som de bara kan trycka ut hur många X som helst utan att dra på sig några extra kostnader.
Ja, jag skulle vilja, för att ta de här exemplen igen och så går vi vidare till det här med, eller gå tillbaka till det här som vi sa innan om värderingar också. Ja, Evolution Gaming, nu är inte det här helt exakt, men ja, men kanske Enterprise EV EBIT på typ 40. Så om de dubblar sig på ett år så blir det väl cirka 20 då. Det är väl rimligt givet att de har sån fruktansvärt bra track record, men fortfarande att man ska ha läst på lite och ganska mycket för att vara säker på det och köpa någonting på när det kostar 40 gånger vinsten liksom. Däremot, men så det är, ja, det är ett jäkligt bra bolag liksom, men det är ändå lite tveksamt på den multiplen. Men däremot Fortnox, de låg på EV EBIT 80 för några veckor sedan. Och sen kom det någon så här icke-nyhet, bara någon så här köpt analys. Och så gick och så gick aktien upp 25% på några dagar. På tal om ingenting. Så kursen var cirka 300 innan, sen gick den upp till 400. Och då gick EV EBIT från 80 till 94. Och tänk om du hade köpt det på EV EBIT 80. Så tänker du att du är ett geni för att den gått upp 25% på några veckor, liksom bara på grund av ingenting. Men bolaget har ju inte blivit bättre.
Det låter dyrt med EV EBIT närmare 100.
Ja, alltså hur länge ska du hålla det? Hur snabb ska tillväxten vara då för att du ska komma tillbaka till typ EV EBIT 10?
Ja, de har väl vuxit med nästan vinsten med nästan 100% om året i flera år. Men det har ju lite svårt att tro att man håller den tillväxttakten särskilt länge. Men å andra sidan så Om Fortnox är så pass litet att det verkligen finns gott om utrymme, när man pratar om det här med total available market, alltså det finns gott om utrymme för Fortnox att växa i Sverige och kanske även i andra länder, även om det brukar vara lite svårt att sälja affärssystem i flera länder. Så ja, dubblar du, så då blir det där ebit, det blir 100, sen blir det 50, så blir det 25 och sen är du på 12. Men visst, det är ganska många år att vänta på att man ska komma ner till en rimlig värdering, och det måste vara 100% tillväxt per år fram till det.
Bolaget blir helt enormt i så fall.
Ja, jag har ingen aning om storleksordningen på Fortnox, och jag själv instinktivt tänker alltid att om någonting har någon slags vinstmultipel på 100, då finns det mycket bättre ställen för mig att leta på. Och någonstans så lär Fortnox snubbla så att man får köpa den billigare.
Ja, jag tror att, för att summera bara, så tror jag att Evolution Gaming kan mycket väl vara ett bra köp. Jag håller mig borta nu, men det kan säkert vara jättebra. Fortnox på 94 EV/EBIT tror jag är riktigt idiotiskt att köpa.
Jag tycker också att man inte alls behöver kalla det för teknik. Däremot så är det ett sånt bolag som kan sälja gratis kopior av någonting. Det är som att sälja en tidning eller vilken programkod som helst, där just varje ny kopia är gratis.
Mm. Och så tar vi sista exemplet här som är Embracer. Är det ett techbolag? Det är ju lite svårt. Jag skulle hävda att inte riktigt. Jag ser dem mer som ett uppköpsbolag.
Jag ser det som ett underhållningsföretag. De är som Disney, att de tillverkar en underhållning och sen får folk sitta och titta på den här underhållningen. Det är alltså inte så att man säljer ett verktyg som kunden använder till någonting särskilt, vare sig till att bygga egna produkter jag vet inte vad det skulle vara annars för någonting, utan det här är ju i princip som att spela in film, och så ska folk sitta hemma och underhållas av filmen. Så det är ett underhållningsföretag. Men däremot så stämmer ju produkten återigen in på att får du en hit av något av alla företagen som du har köpt, då kan du sälja den kopian. Varje ny kopia är gratis för dig i kostnad, och du får full intäkt.
Mm. Jag är inte jättepåläst om Embracer, jag äger dem inte heller, men jag tycker man ska ifrågasätta om man inte köpt dem, om man vill köpa dem nu. Är de värda 2,5-3 gånger så mycket som de var för ett år sedan?
Nej, det är de ju antagligen inte. Då är vi inne på den där 100-lappen eller 500-lappen igen. Deras framtid har liksom alltid varit huggen i sten på något sätt, oavsett om vi visste om vad den kommer vara eller inte. Så det har alltid legat en 100-lapp eller en 500-lapp där någonstans i framtiden. Det är den man liksom får när man köper Embracer. Och nu betalar du, som du så säger, 2,5 gånger så mycket som du gjorde för ett år sedan. Är det så att det där värdet som ligger där framme, har vi verkligen fått goda skäl att tro att den är 2,5 gånger så mycket som vi hade goda skäl att tro för ett år sedan? Ja, det är tveksamt.
Och det där, på tal om det där, så är det en annan intressant tanke att nu har det blivit den här corona-boosten på både gaming och gambling och andra teknikföretag, men särskilt som liksom sektor gaming och gambling. Och då är det frågan, alltså om corona försvinner inom ett år, eller den kanske inte försvinner, men själva hysterin lär väl försvinna inom högst ett år, tror jag. Och då blir det lite av en cyklisk effekt. Vill du köpa de här bolagen på en cyklisk topp? Eller vill du vänta ett eller två år och hoppas att de går ner? För att efterfrågan lär inte fortsätta öka i den här tillväxttakten i ett eller två år till.
Ja, lite svårt att veta vad jag ska kommentera här. Men det är en väldigt speciell situation. Och som vi började med att prata om, våra egna portföljer. Det är många som speglar vår avkastning. Alltså, det är väldigt många som på Fintwit som visar upp flera 100% avkastning eller ännu mer. Och allting över börsens 5-10% är ju förstås oerhört bra. Och då har man lyckats navigera den här kraschen i mars och sen vågat och orkat hålla i och välja riskfyllda bolag och bolag som passar in i coronanarrativet. Så men det är en märklig och väldigt, väldigt ovanlig situation och ett väldigt ovanligt år. Det kan förstås fortsätta, och vi tror väl egentligen båda två att 2021 blir väldigt lik 2020. Men vad som ändå ligger och puttrar hela tiden i bakgrunden, det är att om värderingarna hela tiden fortsätter att stiga, alltså att priset på bolagen stiger fortare än vad vinsterna gör, att då bakar man in en sämre och sämre avkastning.
Ja, alltså jag säger inte det där som jag sa tidigare med den påstådda cykliska toppen inom gaming och gambling. Jag säger inte det för att vara negativ, utan det är en frågeställning som jag själv arbetar med, då jag har ett gäng olika case som är inom de här områdena, då jag är väldigt osäker. Och jag sitter och tänker över det där, jag har inte kommit fram till ett riktigt konkret svar. Det är lurigt. Man måste tänka över olika scenarion för varje och vad man är bekväm med för pris där. Så det tycker jag är en intressant tanke.
Jag tror att mycket här drivs av dels en verklighetsflykt från en ganska jobbig omvärld med en pandemi och många bra med jobbet. Och en märklig situation där man får medborgarlön i många länder. Och sen också samtidigt en fear of missing out när man ser folks fantastiska performance på börsen. Det är förstås rena fantasier att tro att man ska kunna upprepa de här avkastningstalen. Men när man ser andra, när man ser sin granne bli rik, då vill man ju verkligen haka på och försöka göra någonting liknande. Och det här gör att man vill så gärna, alltså man vill ha en framtidstro. Man vill tänka att tekniken tar över och teknikbolagen, de blir verkligen vinnare. Nu går vi äntligen in i ett nytt paradigm. Och så hittar man egentligen på, alltså man låtsas använda traditionella värderingsmetoder. Alltså man låtsas till exempel att Tesla ska göra liksom hundratals miljarder dollar i vinst någon gång där i framtiden, 2040 eller 2050, när deras fantasiprodukter äntligen är på plats. Men då gör man hela tiden också antagandet att bolagen ska komma med vinster som de aldrig någonsin har varit i närheten av. Så det är en härlig framtidstro, men det är någon slags fake news i försöken till traditionell värdering. För istället för att bara acceptera att multiplarna är fantasihöga, så hittar man på fantasiresultat istället som man inte har något som helst belägg för.
På tal om det här med Twitter, så jag tycker det kan vara väldigt svårt att avgöra ibland vilka som är bottar och inte när de håller på och snackar om aktier och så här. Ska jag snacka upp dem eller snacka ner dem? Om jag har problem med det, så kan jag tänka mig att många andra har det också.
Ja, det tror jag verkligen. Och nu gjorde ju Twitter någon utrensning för ganska länge sedan, då de försökte identifiera bottar och tog, jag vet inte hur många av alla konton som försvann i det skedet. Men det är klart att bottprogrammerarna blir bättre och bättre också. Så i stora företag och där svaren verkar vara väldigt snabba och enahanda, då tror jag man kan utgå från att det är en bot army.
Inte bara det, utan också så är det såklart, för de har så starka incitament, de stora företagen. Men Bitcoin är ett annat jättebra exempel. Sen också i allmänhet bara olika aktier, även om det är små aktier. Och även om det är på svenska finanstwitter liksom, så att det kanske är en person med 10 eller 20 konton liksom, som lurar massa folk. Det är väldigt svårt att se skillnad på det där, eftersom typ alla har anonyma konton. Jag litar inte på någon som har ett anonymt konto.
Jag tror att man i dagens marknadsklimat, kanske morgondagens också, så ligger fokus mycket på någon slags spelkänsla, snarare emotionell intelligens där man noterar strömningar, narrativ, trender och liksom när det formeras olika typer av grupper för olika tillgångsklasser eller för vissa företag. Det är redan, och det kommer nog fortsätta vara, viktigare än en ren fundamental analys, en liksom ren värderingsbaserad fundamental analys. Med det sagt så kommer jag alltid hålla mig fast vid den här fundamentala analysen, för jag vill ha hängslen och livrem. Jag är inte så snabb att jag gillar att trada fram och tillbaka på trender utan att ha någonting att hålla mig i, utan jag vill veta att om jag får kursutvecklingen emot mig, så kan jag lugnt sitta kvar, för jag har köpt någonting till ett lägre pris än vad det underliggande värdet är. Jag behöver inte att kursen ska gå upp, utan för mig räcker det med framtida utdelningar.
Men det är många som håller på och köper saker bara på så här tomma rekommendationer på till exempel finanstwitter. Det är en riktig darwinistisk dödsfälla för folk med IQ under 90 att sitta på finanstwitter.
Och samtidigt, under en sån här värld som vi har haft nu 10-12 år, så kan det också bli en fantastisk penningmaskin. För du bara springer med in i den där flocken, och sen så råkar den flocken skapa sin egen bubbla. Och där ligger du bara med och tjänar massa pengar, och varenda dag så känner du ju bättre och smartare, och alla dunkar varandra i ryggen och säger, kolla vad rätt vi har. Nu har den gått upp 100%, därför kommer den gå upp 100% till. Och det här kan ju leda oss till Bitcoin egentligen, som är ju väldigt svår att räkna på och sådär, och svårt att säga vad det fundamentala värdet skulle vara. Men det är ingenting som vi gör den här gången. Det kommer vi få ta med i nästa avsnitt, som då blir fjärde bubbelavsnittet. Och då ska vi väl prata om vad själva den rationella grunden till uppgångarna är. För det är ju alltid så det börjar. Det är ytterst sällan som, egentligen är det nog omöjligt att få till någon större bubbla om det inte fanns en ordentlig kärna av sanning för varför varför man skulle investera där.
Men allting som funkar tas för långt.
Då har du lyssnat på 25 minuter med Syding och Sundström.
Tack och hej, så ses vi nästa gång.
Och tack Alexander Marton för redigeringen på Vexaton Media.